Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd om de stora frågorna börs, ränta och makro. Idag är det med mig, Henrik Mitterman, och Kalmars stolthet, Ulf Pettersson. Uffe, solen skiner i Kalmar.
Det gör den. Lite vind också, det ska det vara här vid kusten. Men det är bra. Du då, vad håller du hus denna sommardag?
Jag befinner mig faktiskt i Eriksberg, inte så långt ifrån dig, alltså i Blekinge. En Nordens största safaripark med massor med hjortar och andra spännande djur. Som är Rune Anderssons verk.
Mm. Det är lite som att vara i Afrika fast i Blekinge då, eller?
Ja, men lite så. Kan varmt rekommenderas ett besök hit. Och här har jag suttit med Rune Andersson och löst alla världens problem. Rune är en legend i det svenska näringslivet som ser framför sig med viss oro på inflationen.
Ja, och ser han något som är positivt i världen också, eller?
Ja, det gör han. En ganska stark, fortsatt stark industrikonjunktur. Men sen är det väl den stora frågan hur... Alltså det var ett visst skämt att vi hade löst alla världens problem under de senaste 24 timmarna. Men han har ju, det är verkligen spännande med honom, för han är så bred. Han har ju sina tentakler ute precis överallt. Från kapital till riktig industri. Och ser väl att konsumenten mår ganska bra än så länge. Och att det är ett skriande behov av arbetskraft. Och det är väl det som är nyckeln. Jag som funderar mycket på inflation. Det är väl det som är nyckeln. En sak är de här råvarupriserna som har gått upp, energipriser upp, och då får vi faktisk inflation som är väldigt hög. Det känner vi alla till. Men det kommer ju gå upp och det kommer gå ned och hitan och ditan. Men det avgörande blir ju ifall vi får riktiga löneökningar. Och där är ju juryn fortfarande ute.
Ja, men det är ju alltså, man pratar ju om det, och det har man ju sett lite nu i veckans tidning och lite sådär hur de olika parterna på arbetsmarknaden då börjar positionera sig då lite grann, där jag tycker att arbetstagarna är fortsatt väldigt, väldigt försiktiga i förhållande till den starka position de sitter på då med en enorm arbetsbrist så att säga, brist på folk. Och samtidigt som efterfrågan är hög och vinstnivån i företagen är väldigt hög, så är de försiktiga. Men så säger ju då också arbetsgivaren här att vi kan inte liksom ha massvis av löneökningar här, för då skjuter man fart ytterligare på inflationen. Men det är inte så att våra löner, din och min lön, ingår i inflationsstatistiken, utan det är ju liksom konsumentpriser man mäter där. Så det är lite det här jag tycker... Något som pratas, och det var ju faktiskt, det får vi prata i den här podden om, tycker jag. Tittar man på Ingves då, senast i inflationsstatistiken, var det så nämnde han då att företagens vinst, företagen har nog passat på att höja priserna. Det är inte bara liksom att de har fått in massvis av prisökningar in i systemet, utan de har även passat på att så att säga höja sin marginal lite grann också. Och det där är ju...
För att de är smarta.
Ja, och då så är ju alltså att om de nu har höjt priserna då, så ska liksom arbetstagarna sitta och hålla igen. Liksom det är ju liksom sagt, va? Det är inte lönerna som skapar inflation, utan det är liksom vad vi gör med lönerna som skapar inflation då, en ökad konsumtion får man väl säga.
Ja, men precis, och där är väl den stora frågan. Lyckas löntagarna nu när det är som brist på arbetskraft? Lyckas man att pressa upp sina löner? Och än så länge har ju de fackliga organisationerna varit väldigt försiktiga i sina uttalanden inför nästa års avtalsrörelse. Men det finns ju en hel arbetsmarknad utanför den där, nämligen vi enskilda arbetstagare som försöker få upp lönerna. Och med tanke på den skriande brist det är, så klart, visst finns det risker att lönerna drar iväg, och man kan ju förstå det. Men det är också lite lustigt det där med hur centralbanker, inte minst den svenska Riksbanken, lite anklagande pekar finger mot företag som lyfter sina priser. det är ju grattis till Sverige som har så fina företag som ser chansen att bibehålla eller till och med öka sina marginaler.
Ja, och det är lite den diskussionen hade vi fast på helt annan håll då för ett par år sedan, där vi pratade om att vi var tvungna att stimulera liksom ekonomin för att få inflation i systemet. Men jag har alltid varit av den åsikt att kan ett företag eller vem som helst höja priserna, så gör man det liksom. Så det, jag tror inte vi behöver liksom fundera så mycket på liksom deflation, utan det betyder bara att konkurrenstrycket är väldigt, väldigt starkt, vilket är sunt då. När inte konkurrenstrycket är så stort eller att efterfrågan är alldeles för hög, då kommer inflationen. Det är inte så att, att inflationen, det skrevs ju många artiklar att den var för evigt död då, men den har inte varit så här pigg sedan 70-80-talet egentligen.
Och det är också intressant tycker jag när man tänker på vilket konjunkturläge vi befinner oss i. Det är nästan som att det är 4 årstider varje dag, inte bara i väderleksrapporterna. Utan befinner vi oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur? Ja, den amerikanska centralbankschefen fick den frågan häromdagen. Och tekniskt sett befinner sig USA i någon form av recession om man tänker 2 kvartal med fallande BNP. Men, som han noterade, vi har arbetslöshet på 3,6% och det skapas flera 100 000 nya jobb varje månad. Det är svårt att se den där lågkonjunkturen. Kanske är det högkonjunktur?
Ja, det har ju blivit så. Det känns som att de här konjunkturförloppen som du och jag fick lära oss när vi pluggade i Lund ihop där på tidigt 90-tal, slutet av 80-talet. Det här att 5 år så blir det brotten. Det var 80, 85, 90 och sen så är det liksom några bra år då där man bygger upp liksom kapacitet och sen blir det överkapacitet och då blir det lågkonjunktur och sånt där. Mm. Och det gäller ju inte riktigt längre. Dels så tror jag att ska vi säga att de här vi har egentligen sedan finanskrisen 08 så har vi haft liksom, vi hade Draghi, whatever it takes, så man har liksom lite förstört, eller vad man ska säga, de naturliga konjunkturförloppen med liksom överhettning som kyls av för att man liksom alltid har varit tvungen att gå in och stimulera ekonomin av någon anledning, liksom eurokriser och allt sånt där liksom, och sen så då så pandemin. Och tar vi pandemin, vi får prata mer om vad som hänt i veckan och sånt också, det är ändå det på det. Men nu är det väl liksom ändå klarlagt att jag tycker att centralbanker och även politiker då med sin finanspolitik gjorde helt rätt som gasade genom pandemin i början. Därför man visste ju inte om det var en spansk sjuka som skulle liksom ta generationens liv här. Men, och det är klart att då får man ju liksom hjälpa till då. Men ganska snabbt, jag menar den här inflationen som vi pratar om nu, det är inte så att den har kommit de sista 2-3 månaderna i USA. Det har den ju faktiskt pågått i ett år egentligen, så har den ju varit över deras mål. Att man borde nog egentligen ha stramat åt kanske framförallt de här obligationsköpen redan förra året lite grann. Liksom, kanske för ett år sedan till och med.
Ja, men centralbankerna har ju verkligen blåst upp den här bubblan. Och där är det så obegripligt hur den svenska Riksbanken inte i detta läge tolererar en starkare valuta. Alltså här har man chansen att öka vår köpkraft och faktiskt dämpa inflationen. Men det vill man inte göra och tyvärr så får vi lida av detta under ganska lång tid framöver sannolikt. Med en riksbank som är helt fast i den gamla analysramen.
Ja, så är det. Vi som har varit på semester utomlands här märker liksom att det är inte att valutasvin är inte så lätt längre när man är svensk liksom, utan det är dit utomlands. Ja, valuta, men tittar man på resultaten under Q2-årna så är det ju valuta, det är mycket valutavinst i industrin, så de gynnas ju av den svaga kronan vi haft, men allmänheten bär faktiskt priset då genom ökade importpriser och en minskad köpkraft, framförallt i ett internationellt perspektiv, så är det. Och vet inte, vi kan fortsätta prata med centralbanken innan vi pratar om börs och sånt där. Så tycker jag lite att vi skrev idag då, Nisse Åkesson och så skrev idag om bostadsmarknaden i Sverige här som då har varit pekat lite neråt sen i mars-april egentligen. Och där får man väl ändå, för den uppgång vi hade i bostadspriser från pandemin började det var lite ner i mars, men sen april 2020 och sen nästan 1,5 år så steg priserna 20%, och den uppgången hade vi ju inte behövt ha egentligen, för den blev ju för mycket och den var ju centralbanksdriven helt enkelt när man sänkte räntorna så mycket som man gjorde. Och det finns nog, det är väl inte så många, men det kan finnas en 50-75 000 hushåll som så att säga, där det kommer ta lång tid innan priserna är tillbaka igen. Och det är inte roligt att börja sin huskarriär med så att säga, med lite, ska vi säga, ja, 10-20 meter bakom startlinjen liksom. Men ska vi prata lite om börs och sånt där kanske?
Det tycker jag. Vi har haft en strålande månad som nu går mot sitt slut. När vi spelar in denna podd så är det fredagen den 29 juli och börsen pekar upp även idag. Hur mycket är du upp nu på månaden?
11% om det står sig som du gör nu på förmiddagen här. Vi är upp 1% drygt även idag.
Vad är det för drivkrafter?
Ja, det går ju att hitta många. Jag skulle vilja säga att rapporterna har gett stöd både till Stockholmsbörsen, de svenska bolagsrapporterna och de amerikanska bolagsrapporterna har i alla fall den sista tiden tagit emot väl då, trots att resultaten är ju svagare i USA än vad de är i Sverige. Där har vi valutaeffekten. Amerikanska bolag drabbas ju nu av den starka dollarn här. Deras exportindustri är ju påverkas ju, men det har gynnat. Sen tror jag att den här nedgången vi hade under januari fram till juni-juli sågs väl som i ljuset av Q2-rapporterna som en överreaktion, plus den här sista svängen uppåt då, det är väl att man redan nu börjar liksom se slutet på räntehöjningarna. Det kommer väl ett par till i USA kanske, men sen räknar man ju att redan 2023 kanske det blir stimulerande igen då med sänkningar. Och det, den andra sidan så är ju marknaden som den är på väldigt gott humör några dagar och sen hittar den någonting att oroa sig för, men just nu så är ju glaset halvfullt snarare än halvtomt. Och Stockholm går ju extra bra. Det tror jag gör med att vi har en väldigt aktiv aktiemarknad i förhållande till mycket annat i Sverige i alla fall. Att vi har mycket placerare som kan handla väldigt billigt hos de här nätmäklarna och även i högre grad hos bankerna då, som också börjar få konkurrenskraftig erbjudande. Att man liksom handlar, det är nästan gratis och så att säga, och så kan man sälja och sådär. Och det gör att vi får större uppgångar när så att säga, den globala börserna börjar peka uppåt lite grann i Sverige då, för vi har haft några riktigt bra dagar här i Sverige.
Det är ganska spännande tycker jag ur ett makroperspektiv att börsen har ju varit helt övertygad om att konsumenten mår väldigt dåligt. Och det är lätt att måla upp den bilden. Det är hög inflation, stigande kostnader med andra ord. Och vi har fallande bostadspriser som du var inne på och börsen är ner och hitan och ditan. Konsumenten är under isen. Lite så har vi på något sätt liksom, så har jag i alla fall tolkat börssentimentet. Mm. När man tittar exempelvis på bolag som håller på med sällanköpsvaror, de där mår dåligt, är tanken. Men när man tittar på vad konsumenten faktiskt gör så är det inte alls i samklang med det de säger. Och vi får ju se, det kanske ändrar sig. Men vi fick ju som bekant Konjunkturinstitutets senaste rapport igår och den tyder ju på att hushållen är rekorddeppiga. Och min spaning, återigen vi får se för det stämmer, det är att när de ringer runt till oss då berättar vi om vår ångest. Vi mår dåligt, det här är uselt. Sen går vi ut och köper.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Den där kajaken och iPhonen och allt vad det är. För statistiken, rapporterna från bolagen, vi fick ju Apple nu i morse till exempel. Och ju nya rekordförsäljningar av iPhones. Och jag menar, en iPhone kostar mellan 9 000 och 15 000-16 000. Det är inga billiga produkter. Men det fortsätter vi ändå att köpa.
Nej, men det där får vi väl se. Vi pratade, kommer jag ihåg, när man påbörjade med det här, det var ett tidigt 90-tal här och den tudelade ekonomin, hur industrin gick väldigt starkt med valutadopade även då efter alltså fastighetskrisen, medan konsumtionen var svag. Och nu, det var väl det som slog en i Konjunkturinstitutets barometer här, hur otroligt stor skillnad det var mellan hushållens syn på ekonomin och företagens syn på ekonomin. Och där är frågan vem som kommer få rätt då. Jag skulle vilja säga att tar vi finanskrisen 08 så reagerade, om jag kommer ihåg det, alltså bolagen var redan alltså så sent som Q2 där juli och augusti ganska optimistiska, och sen skedde Lehman Brothers september, och medan så att säga det var lite annat på konsumentsidan där. Men vi får se, det är en så pass stor skillnad så någon måste närma sig den andra, om det är att hushållen blir mer optimistiska igen, eller om det är industrin som börjar så att säga blir pessimistiska. Det är väl någonting att vi får väl svara i höst skulle jag tro.
Och där tror jag det är viktigt att fundera när man har de här konjunkturspaningarna, och både du och jag har ju den erfarenheten att, som gör att man blir lite ödmjuk, eftersom ibland går det rätt och ibland går man snett. Men tar man de här stora kriserna vi har varit igenom, alltså Lehman Brothers finanskrisen 2008-2009 och början av 90-talskrisen, det var ju liksom finansiella härdsmältor i Sverige början 90-talet och i världen 2008-2009. Det vill vi gärna säga nej tack till. Vi vill gärna hoppa över nästa finans- och bankkris, eftersom när bankerna inte riktigt fungerar så liksom blir det lite stopp i blodomloppet i ekonomin. Den här gången ser inte jag något sådant, och det är det som gör att jag är ganska optimistisk. Jag menar, folk har jobb, visst, vi kanske faller ner i en lite svagare ekonomi, och då minskar man väl på vakanserna lite grann. Men de flesta har jobb, vi får leva med lite högre räntor. Ska vi titta på räntemarknaden så prissätter man i Sverige att styrräntan ska upp till 2,5%. Ja, det får vi väl leva med.
Ja, nej, precis. Man märker ju nu att ränteuppgången som var ohyggligt kraftig här, det är ganska märkligt att det inte har satt större effekter. Det är ändå att jag tittade på en genomsnittsränta på en femåring, ett bolån, en femåring här i Sverige. Jag tror det var Swedbank. Då hade den gått från 1,5 till 3,5 från december till juni. Genomsnittssiffra då, vad folk verkligen får betala för sina lån. Och det är ju ganska mycket, men man tror ju inte att det blir så mycket mer liksom, som det ser ut idag i alla fall. Utan det är nästan så att ränteuppgången, åtminstone den absoluta lejonparten, har redan skett.
Ja, och ska det då pika någonstans där på 2,5% om någon boränta på 3,5 eller någonting? Ja, då vet vi att det inte blir de där befarade 6% som säkert någon skulle vara lite orolig för. Ja, då får vi anpassa oss efter det så länge vi fortfarande har jobb. Och det är ju ändå slutkonsumenten som styr mycket. Och tittar vi på industrin, spelar ju inte någon större roll ifall räntor är uppe 1 eller 2 procentenheter. Nej. De har ju dessutom fina balansräkningar.
Ja, nej, det är ju i så fall förtroendet. Alltså att det är klart att du sitter ju med Rune Andersson, så han kan ju svara bättre på det än vad jag gör. Men det är klart att om man känner att liksom att det är över nu, då tar du inte de stora investeringsbesluten. Men så länge så det finns en optimism i industrin så fortsätter man ju, och tar man Q2-orna så var ju orderingången fortsatt. Den var inte så där extremt, för man, liksom, Q1-orna var fantastiska, men det var ju rejäla ökningar, och ABB var ju, Björn Rosengren där var ju mer optimistisk om andra halvåret än vad han var liksom för ett kvartal sedan och sådär. Och det är lite stencykliskt det där, men ändå. Så där i ordersiffrorna finns ju ingenting, och tar man orderstock i förhållande till försäljning då, så är ju orderstockerna betydligt högre än det senaste årets försäljning. Så det där, alltså det ska liksom, det ser bra ut, och sen så får vi väl se vad som händer. Och det är klart att är man pessimist så går det alltid liksom att hitta det som fäller det här. Men ja, det är svårt.
Det är alltid mer intellektuellt att vara pessimist.
Precis.
Det är roligare att vara optimist.
Ja, så är det. Vi brukar ju nu för tiden i våra analyspoddar ha veckans case. Och du skriver ju inte så mycket aktier, så då är det jag som ska ha veckans case här. Och då har jag funderat och tittat här, och mycket har gått. Exempelvis Atlas har faktiskt gått. Ja, men nästan, den har gått 20-25% här sedan i juli faktiskt. Så det är en riktig rebound, tror jag, har att göra med Investors. Investor har börjat köpa Atlas Copco igen här. Det kom ut nya besked varje dag. Men jag tar faktiskt något som jag tycker är riktigt bra risk-reward här. Och då tar jag en sån här SPAC. Bure, investmentbolaget Bure har en SPAC som heter ACQ Bure. Som då består av pengar egentligen, det där bolaget, börsnoterade bolaget. Så ska man då inom, det är väl 2 år ungefär, ska man köpa någonting för de där pengarna man har. Jag tror det är 3 miljarder. Hittar man inget att köpa som är värt att köpa, så kommer man lämna tillbaka pengarna. Och nu står aktien i 94 spänn. De har väl en 98-99 i kassan. Och även om de gör med lite grann här kommer under åren, så worst case är kanske att du får 96-97 spänn. Och den står i 94 idag. Och best case är ju att om de skulle liksom lansera en affär här, det kan de göra imorgon och det kan dröja och det kanske inte blir av alls, så är ju sannolikheten ganska stor att den stiger. Det är liksom ett välrenomerat företag. Det brukar få en positiv effekt när SPAC-bolag gör något sånt där, det har vi sett tidigare. Så där, det känns som att det är en lågriskinvestering som ändå har en uppsida. Det tycker jag kanske känns bra i detta läge.
Och de har väl haft turen eller skickligheten att ännu inte ha köpt någonting. Nu har vi fått hela den här liksom så kallade multipelkontraktionen med fallande värdering på alla världens bolag. Men frågan är, de bolag som den här raden som de är inne på, de där 3 miljarderna eller något sånt där, har liksom den typen av kanske lite klassiska familjebolag, har de säljarna börjat acceptera den nya verkligheten?
Det är väl lite som med bostadsmarknaden, att det liksom vi liksom värdeskiften, så det som händer är att antalet affärer torkar upp innan liksom både köpare och säljare är överens om prisbilden ungefär. Och där, det som händer nu är väl, och det ser man ju här, att antalet företagsaffärer globalt sett har minskat ganska rejält under andra kvartalet. Sen så kanske man ska ta de stora globala makrostatistiken på ACB-bure här och liksom vad de kan hitta. Men jag ser det som en fördel. Dels är det en fördel att man inte har köpt något. Hade de köpt något för att sluta förra året, så hade det varit ett värdefall. Titta bara på Ericssons köp av Onoft. Det måste ju liksom vara en förlustaffär på 30-40 miljarder. Då liksom. De köpte ju ändå när det var på topp nu. Och fick liksom in det nu i böckerna egentligen. Sen tror jag också i ett läge då, om man nu tänker sig att det blir lite mer avvaktande då på företagsaffärsfronten, då är det ju en styrka att sitta på liksom pengar till hands liksom. Då kan man ju slå till snabbt liksom, och bankerna, Torjeby och de här på SEB var väl liksom inte pessimistiska i Q2-rapporterna och sådär, och de såg ju hur en del fastighetsinvesterare började komma till dem istället för att använda obligationsmarknaden som är betydligt mer nyckfull då. Men som sagt, jag skulle säga att sitta på kontanter idag är en styrka, och det är en större styrka idag än vad det var för ett år sedan när det var billigt att låna och alla ville låna ut.
Och där kan man väl också slå ett slag för kollegan Agneta Jönssons analyser kring banker, som ju, precis som du är inne på, har rätt fina möjligheter sannolikt idag.
Ja, det har de ju. De kommer ju sannolikt gå stärkta ur det här då. Så är det ju. Sen så även om låne, men det är fortfarande en god lånetillväxt, 5-6% och sådär. Så och sen så lite högre räntor. Så det ser bra ut, och de är låga. Och dessutom så har de blivit lite mer aktieägarvänliga också, tycker jag, den här gången. Nordea återköper ju aktier för full fart, men även SEB ska ju genomföra ett sånt där, och det gör ju väldigt stor nytta på de olika nyckeltalen.
Och enligt Agneta, värderingar som ligger nära det egna kapitalet, och i några fall till och med under de bokförda värdena.
Det är ju intressant med fastighetsmarknaden, apropå värden i förhållande till eget kapital och sådär. Det vimlar ju faktiskt av fastighetsbolag nu som värderas till halva substansvärdet. Och där måste man ju som fastighetsägare börja fundera på liksom, kan vi utnyttja det här på något sätt? Är det fel värdering? Har marknaden fel? Eller är balansräkningen fel? Har marknaden fel, så borde det finnas en och annan kapitalstark som liksom ökar sitt ägande. Men man har sett väldigt få faktiskt. Just i fastighetssektorn har man inte sett jättemycket insiderköp, vilket är lite märkligt kanske. Men du, ska vi prata lite om vad som händer i nästa vecka också?
Ja, det tycker jag vi ska göra. På makrofronten är det spännande saker, som alltid, höll jag på att säga. Men framförallt den där första veckan på månaden brukar alltid vara lite extra spännande. För då får vi ju de här inköpschefsindex, inte minst den amerikanska siffran, på måndag. Men vi får det från resten av världen också. Och det är ju bra liksom indikation på hur stämningsläget är i världsekonomin. Min gissning är att de kommer vara fortsatt ganska starka. Det är ju ganska industritunga bolag som berättar om läget och de är nog fortsatt väldigt optimistiska, är min spaning. Och sen får vi ju de amerikanska arbetsmarknadssiffrorna på fredag, alltså fredagen den 5:e. Och det är ju alltid en kioskvältare. Vi har ju haft oerhört starka siffror från USA. Arbetslöshet på 3,6% och det skapas liksom nästan 400 000 jobb. Förra månaden var det uppe på 372 000 nya jobb för att vara exakt. Nu räknar marknaden med en liten avmattning, men det är fortfarande mer än 250 000 jobb som har skapats under förra månaden, om marknaden har rätt. Och vad säger vi på din front?
Rapportperioden är i stort sett över. Det finns lite bolag kvar, Nibo och sånt där, men de kommer inte nästa vecka, utan från bolagssidan, om vi ska knyta upp den här podden, så kommer Claes Olsson med försäljningssiffror för juli, och vi pratade ju om de dystra konsumenterna som säger sig vara dystra men fortsatt handla, så då kanske vi får ett svar från hur de gjorde i juli i alla fall. Och det är klart att sen så kanske värmen var för hög vissa dagar så man inte var inne och handlade några grejer. Men som sagt var, det får man väl titta på. Just för just konsumenterna och deras förtroende är intressant att följa här för hösten.
Och där är spaningen alltså att konsumenten är schizofren.
Ja.
Man säger en sak och gör någonting helt annat.
Ja, så är det ofta. Bra, jag tror vi stannar där, Henrik, och tackar våra lyssnare.
Det gör vi också. Tycker jag vi ska slå ett litet slag för alla våra andra poddar. Det är ju då Makrorådet, Digitalpodden, men det finns också Mitt i bruset, Smarta pengar, Morgonkoll och Days ledarpodd. Tack för idag.
Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.